När jag tar, varje gång jag liksom har tagit ett steg, så känner jag liksom en stor tillfredsställelse i att jag nu liksom har en större ryggsäck, jag har en större plattform, jag kan liksom förändra mer, jag kan få vara med och fatta beslut som faktiskt har liksom reell betydelse. Det är lättare för mig att höra det än att jag själv sitter till dig och säger att så här, jag vill ha makt. Mm. För att på en gång känner jag ju, då börjar jag tänka så här, shit, nu kommer folk tycka att liksom, vad är det här för iskall person som liksom bara drivs av att klättra på karriärstegen, och vem är hon som mamma egentligen och så där. Så att ja, jag drivs av att vilja ha mer makt, men för mig är också det därför att det är då jag kan liksom vara med och förändra.
Ja, visst är det så att makt ger oss möjligheten att förändra, och att makten behöver bli mer jämnt fördelad mellan könen. För först när vi har en jämn fördelning av makt så kommer vi skapa ett jämställt samhälle. Ändå så är det så att kvinnor som drivs av att få mer makt ofta möts av fördomar och kläs på epitet som iskall. Eller så får man höra att man är en dålig mamma. Något som Ida Kjos har erfarenhet av. Hon har också erfarenhet av att få kritik för att kalla sig karriärist samtidigt som hon är feminist. Vilket är något vi pratar om i veckans avsnitt. Ska man inte kunna drivas av viljan att göra karriär samtidigt som man kallar sig feminist? Det här är ett väldigt intressant samtal där vi tog oss genom en snårig skog om livet, jämställdhet och vad makt egentligen är. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka Excitec som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta driva den och därmed ha de här utvecklande samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Och vill du som lyssnar också stötta mig så kan du göra det genom att ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Glöm inte heller att prenumerera så att du inte missar kommande spännande avsnitt. Och sen blir jag också alltid jätteglad när ni delar avsnitten och ger mig era tankar i sociala medier. Så gör gärna även det. Men nu, kära lyssnare, rätta till lurarna och spetsa öronen. För nu ska ni få lyssna till Ida Kjos. Och säger varmt välkommen till Ida Kjos.
Tack snälla Fanny. Ja, du sa rätt.
Jag sa rätt, men jag bara såg det, så där osäkerhet när jag sa ditt namn. Jag har sagt Ida Kjos.
Ja, nej, det är fel.
Den senaste tiden. Varmt välkommen hit.
Tack snälla. Jättehedrande att få vara här.
Ja, vi hittar ju varandra på Instagram.
Ja, stämmer.
Där jag hittar många av mina gäster. Du är ju jurist.
Ja.
Och nu ska vi se om jag säger rätt, men du är väl head of legal och compliance?
Ja, du säger rätt, Fanny. Ja, det stämmer.
Men du är ju jurist i grunden och har varit i advokatbranschen, eller vad kallar man den?
Ja, men det säger man absolut, advokatbranschen.
Säger man advokatbranschen?
Ja, det skulle jag säga.
Är det som suits?
Ja, det beror på vilken typ av juridik man jobbar med lite, skulle jag nog säga. Det finns absolut vissa delar som är ganska likt suits. Mm. Sen är ju den baserad på det amerikanska rättssystemet, och det ser ju annorlunda ut från det svenska. Och det är det lite mer dramatik och liksom High Chaparral.
Det är lite skillnad, kan jag tänka mig, på Sverige, landet mellan mjölk.
Ja, men lite så.
Men du ska få, för man brukar få inleda med att presentera sig själv lite grann, sin bakgrund och vad man gör och sådär. Så att jag tänker att jag lämnar över scenen till dig då, så får du presentera dig själv först.
Ja, men tack Fanny. Jag är 33 år och jag är mamma till 2 barn. En dotter som är 4 år och en son som igår blev 9 månader.
Okej.
Så jag har nu jobbat 2 veckor igen efter att jag är tillbaka från min föräldraledighet. Och det känns bra än så länge att gå tillbaka som tvåbarnsmamma. Mm. Jag bor utanför Stockholm, norr om Stockholm, tillsammans med min man och våra 2 barn då. Jag har också en del styrelseengagemang. Jag är ledamot i Antidoping Sverige. där vi jobbar för att stävja dopingen. Och sen är jag även ordförande i styrelsen i barnens förskola.
Okej.
Och sen jobbar jag, eller ja, jo, men det kan man väl ändå säga att jag jobbar som. Jag försöker höja min röst i tid och otid på Instagram och har byggt upp en kanal där under några år. Där jag försöker dela med mig av livet som mamma och som karriärist. Och vad det finns för utmaningar med det i kombination med att vara kvinna.
Ja, för du är ju lite influencer.
Ja, jag har haft väldigt svårt att identifiera mig med det. Epitetet.
Ja. Men allt över 5000, då är man influencer, va?
Ja, är det så?
Då kan du säga, man är väl mikroinfluencer när man är över 5, tror jag.
Ja, okay.
Och sen, det är någonstans där det räknas.
Ja. Ja, nej, men jag tror där är mer att jag tycker att det finns lite problematik i den branschen. Mm. Där visst tycker jag då, att har man en röst så följer ett visst ansvar med det. Och jag tycker väl kanske inte att alla tar det ansvaret så väl. Så att därför har jag inte känt mig helt bekväm med att liksom sållas i den skaran. Men jag försöker göra det jag kan.
Mm. Men du började berätta en story om liksom hur det kom sig att du fick massa följare som var intressant. Så jag tänkte, och då avbröt jag dig och sa, nu drar vi igång inspelningen här. Och så, istället för att sitta och prata om det vid sidan av.
Ja.
Så kan inte du berätta hur det började?
Absolut. Ja, men det började framförallt när jag var gravid med mitt första barn. Det här var ju då 2016.
Mm.
Och jag har alltid varit en person som tränar mycket. Jag har en bakgrund som elitsimmare och gift med en olympier. Så träningen har liksom alltid varit en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Och när jag blev gravid så fortsatte det att vara en viktig del av mitt liv. Det var för mig då som en liksom tränande person inget konstigt i att fortsätta träna.
Nej.
Och jag delade med mig av det på sociala medier. Och det gjorde att jag snabbt fick en hel del fler följare. Sen så med det så kom det också en hel del som hade lite problem med det. Och det var faktiskt i huvudsak kvinnor som hade synpunkter på sättet som jag levde då. Och menade att det gav upphov till en skev kvinnobild. Att jag bidrog till hets. Att jag skapade någon typ av stress hos kvinnor som sa att det var liksom väsentligt att komma tillbaka till en viss form efter graviditeten och så vidare. Mm. Och det var någonting som var jobbigt. För jag som person har liksom aldrig tyckt att man ska prata om kroppen på det sättet. För mig har kroppen alltid varit ett verktyg. Som elitidrottare så har det alltid varit det. Och hur den ser ut har liksom kommit i andra hand. Hur den presterar har varit det största fokuset. Så att jag tyckte att det var ganska jobbigt, minns jag. Och kunde liksom inte riktigt hålla med om det. Jag menar, jag såg ut som jag gjorde.
Mm.
Inte för att jag liksom inte åt, utan för att jag såg ut så. Och du ser hur jag ser ut idag. Jag liksom har en sån kroppsform.
Ja, men du är ju väldigt vältränad. Så. Men det kommer naturligt för dig.
Ja, jag tror att jag har liksom det i familjen. Mina föräldrar är vältränade. Och sen så som sagt, jag försöker ta hand om mig. Och äta näringsrik mat och träna för att må bra.
Du är inte som mig då, som äter popcorn och choklad till middag.
Jag kan jättegärna äta popcorn till middag. Problemet nu när man har barn är ju att den ekvationen är svårare. För att då vill de också ha det.
Ja.
Så att det får vi spara tills de har somnat. Men jag försöker att lägga sånt till framförallt helgerna.
Ja. Mm. Nej, men jag är också i och för sig, jag tränar också och äter inte bara popcorn och choklad. Men det var det enda jag kände smak av nu när jag fick corona.
Oh.
Så då blev det popcorn och choklad till middag och lunch. Allt möjligt.
Ja, det låter underbart tycker jag. Ja. Men förutom corona.
Men då fick du mycket kritik för det här och då började du att diskutera det ämnet också, eller?
Ja, precis. Och det blev väl liksom någon typ av kulmen där. Jag minns att jag diskuterade väldigt mycket med min lilla syster som också är jurist. Hon har pluggat juridik på Umeå, men där har de liksom en genusinriktning.
Mm.
Och hon pratade mycket med mig om de här frågorna och liksom fick mig att bli lite stärkt i att det här var fel.
Mm.
Och det liksom landade någonstans i att hon hjälpte mig att landa i ett inlägg som jag postade då. Där jag lite förklarade hur jag tänkte kring de här frågorna och varför jag tyckte mig ha rätten att också vara feminist och att faktiskt liksom föra den debatten. Och det som sen gjorde att jag liksom fick skjuts i min följarskara, det var faktiskt för att Jessica Almenäs tog upp det här inlägget i sin podd och delade med sig av det. Och sen minns jag också att det blev en harang i Aftonbladet och Expressen om att det blev sån här typisk pajkastning fram och tillbaka mellan olika sidor.
Och vad var det du skrev då? Alltså att du...
Ja, det var länge sedan nu, så fan, det skulle jag egentligen leta fram och läsa upp i så fall. Men, men det handlade ju någonstans om att jag, för mig så handlar feminism, och det här är liksom, det här är svårt, för det är så himla lätt att trampa i klaveret här. Mm. Feminismen är för mig ganska elitistisk ibland.
Mm. När du säger elitistisk, alltså vad är det som, eller vad menar du med att den känns?
Ja, men med elitistisk så menar jag nog att jag upplever ibland att för att få liksom tillhöra den här klicken som har rätt att driva de här frågorna, så ska du liksom förstå och helst leva hela feminismen. Mm. Du ska helst liksom ha kanske läst genus. Du ska helst inte raka dig under armarna eller sminka dig, eller för den sakens skull vilja göra, göra karriär, eller för den sakens skull vara kapitalist.
Mm.
Alla de sakerna är ju, om man tittar på liksom vad liksom ändå den feministiska kampen handlar om, kontraproduktivt. Och det förstår jag.
Mm.
Men jag tror också många gånger att så här, vi försöker ju alla bara överleva. Och spelets regler ser ut på ett visst sätt.
Mm.
Och kanske ska vi inte kasta skit på dem som också försöker att ta sig igenom livet genom att någonstans spela spelets regler. Och jag tror att vi måste kunna tillåta varandra att göra det och ändå få höja sin röst och säga att ja, men jag tycker att det är viktigt att kvinnor tjänar lika mycket som män, till exempel. Även fast jag kanske vill sminka mig ibland.
Mm. För det där kan ju också skapa en rädsla att uttrycka sig och att säga fel. Alltså så kan ju även jag känna ibland att så här, när jag ska lägga upp något på Instagram, att så här, shit, nu kanske den här hoppar på mig, eller den här, för att jag inte tycker samma sak. Och det är ju ganska farligt.
Ja. Jag känner igen det själv. Alltså, för det som hände var ju att när jag publicerade det här så fick jag ju precis det du beskriver nu, Fanny. Mm. Det var så många kvinnor som skrev, åh tack, äntligen. Jag är ju också feminist, men jag känner inte att jag kan anamma allt. Och jag vill också vara med och driva förändring, men kan jag inte göra det utan att jag måste ge upp allt andra? Och, alltså det kom upp så mycket till ytan, och då kände jag att, men vänta här nu. Det är ju självklart att alla vi måste få prata om feministiska frågor.
Mm.
Och liksom berätta om hur våran samtid ser ut och höja våra röster.
Det här samtalet hade jag ju med Alexandra Nilsson när hon, nu är det länge sedan hon var med i podden, men hon fick ju också höra den saken, att så här, fast du, man får liksom inte kalla sig feminist om man liksom, som hon då, har opererat brösten och gjort plastikkirurgi, att det är liksom inte okej. Vad tänker du om det?
Alltså det här, jag tycker det här är jättesvåra frågor.
Ja, det är jättesvåra frågor.
För att, alltså jag förstår ju, jag förstår att att vilja liksom modifiera sitt utseende, och kanske särskilt brösten, kanske liksom i grunden, eller inte kanske, utan det är ju så att så här, våra bröst, jag som nu är mamma och jag ammar fortfarande, jag ammade mitt första barn i 3 år, har ju liksom väldigt, brösten finns ju för en anledning. Mm. De är till för att vi ska nära våra barn. Sen har ju vi i samhället sexualiserat kvinnans bröst på ett sätt som vi inte har gjort med mannens. Och det har vi ju gjort för liksom att behaga mannen. Och det, ja, det är ju patriarkatet. Liksom. Mm. Och jag förstår ju därför att göra en sån handling blir ju då såklart inte en feministisk handling. Men jag tycker fortfarande att liksom alla människor har rätten att bestämma över sin egen kropp. Mm. Alltså det för mig, det är, liksom, det är en fundamental rättighet.
Mm.
Vad den handlar om. Och om det då är så att man som kvinna känner att jo, men jag vill förstora mina bröst.
För sin egen skull.
För sin egen skull. Mm. Go ahead. Man kan fortfarande erkänna och förstå att det finns någonting som har skapat att jag för min egen skull mår bättre av det.
Mm.
Men det behöver ju inte betyda att man inte är feminist för det.
Yeah.
Och det tycker jag, liksom, jag tycker att det är en viktig distinktion. För liksom, hur ska vi ha det annars? Liksom, man vill få med sig fler i kampen.
Mm.
Men då måste man vara rätt för att få vara med i kampen.
Mm.
Och hur ska vi någonsin då komma framåt om vi ska liksom exkludera och förbjuda folk från att driva förändring? Det tror jag inte är rätt väg.
Nej, jag tänker att vi inom feminismen, precis som alla andra områden, behöver folk med olika perspektiv och bakgrunder för att kunna liksom attrahera fler.
Absolut.
Om vi ser att liksom unga män tycker att, vad var det, 25% eller något sånt där, tycker att kvinnor överdriver det här med jämställdhet.
Mm.
Alltså om de ska kunna prata om frågorna och liksom engagera sig, vilket vi behöver, så måste man ju kunna på något sätt, man vill ju prata med folk som är som en själv. Tyvärr är det ju så man måste ju få sitt eget perspektiv på frågan, tänker jag. när slutmålet är detsamma.
Mm. Jag tror att du sätter liksom fingret på det. Jag tror att det är så viktigt. Och det handlar ju, jag menar, om vi ska bara dra parallellen till, liksom, till näringslivet och till, till liksom så, problematiken med att det inte är jämställt. Alltså representation.
Mm.
Representation vet vi alla liksom, segment är viktig för att man ska känna ett ägandeskap eller känna, liksom att, att, ja, men känna ett ägandeskap kring frågor eller att, att man kan någonstans identifiera sig och relatera till det.
Mm.
Så att det blir såklart jätteviktigt. Och jag tror, jag menar, personligen, jag älskar det Alexandra gör på Instagram.
Mm.
Jag tycker att hon liksom har en jätteviktig röst.
Mm. Jag med.
Och jag liksom tycker att, liksom, att hon inte skulle få... liksom, hon driver ju förändring.
Mm.
De facto driver hon förändring.
Ja, och inspirerar unga kvinnor att engagera sig i feminism.
Exakt.
Och hon använder ju humor väldigt mycket. Vilket jag tror också är framgångsrikt.
Ja.
Att göra. Att
absolut.
Liksom på något sätt synliggöra strukturer och beteende med lite humor, tror jag är...
Ja, för det är lätt att man blir matt och ja. Trött. Och att det blir svart.
Och att man blir arg.
Ja.
Men vi kan hitta energi och ilska också. Men som vi sa innan, att så här, alla måste angripa frågan på sitt eget sätt.
Ja.
Och då får man inte bli dömd för det.
Nej, jag tror verkligen det. Det är jättebra takeaway.
Men vi tar det till nästa fråga som jag tänkte på. För du sa nu flera gånger, eller du har sagt det ordet några gånger, att du är karriärist.
Ja.
Vad innebär det ordet för dig, liksom, att du är det?
Oh, svår fråga, jobbig fråga. Nej, men... ja, men för mig innebär det att egentligen är det nog inte så svårt med att jag ibland tycker att det är liksom, tufft att säga rakt ut. För when it's out there, it's out there.
Mm.
Men jag drivs väldigt mycket av personlig utveckling.
Mm.
Och jag tycker om att liksom, klättra på stegen. Jag märker att jag får liksom, energi och motivation av att känna att jag hela tiden... flytta mig ett hack uppåt.
Mm.
Och med karriärist så det jag menar är att så här, karriären är viktig för mig. Och det har ibland varit någonting också om vi tänker på det vi talade om innan, liksom, hur är man en bra feminist? Något som jag ibland lite har skämts över att liksom, dela med mig av. Att det är så pass viktigt för mig. För att då blir det snabbt att man kanske inte är en så bra mamma eller ja, men att man återigen då kanske går liksom männens ärenden. Nej, men det är viktigt för mig. Jag drivs väldigt mycket av personlig utveckling.
Men är det liksom att du vill ha titlar eller är det pengar eller vad är det som liksom driver?
Nej, jag tror för mig handlar det framför allt om att ha en röst. Och jag har ju liksom, jag har ju märkt att ju liksom fler hack jag klättrar, ju större och viktigare blir min röst.
Mm.
Och ju större möjlighet har jag till att göra skillnad. Så det är snarare det som driver och en känsla av att kunna få vara med och förändra.
Mm.
Sen så liksom pengar och status och titlar, ja, det är klart att det är jättehärligt att liksom få uppdatera sin LinkedIn-profil med att man är head av någonting.
Mm.
Men det är nog mer så här, ja men det kommer ju i så fall med det. Och som, sen är det väl mer tror jag också för min del att, så här, att göra karriär någonstans... och att liksom sätta en liksom fet titel eller att förhandla sig till en bra lön. Det ger ju också, för mindre i alla fall, liksom en väldigt en boost.
Mm.
Och det ger ett kvitto på att så här, det arbetet man har lagt ner, det, liksom, det värderas också. Så att, ja, det blir viktigt den delen också, såklart.
Men är det mycket kopplat, känner du att du mäter dig själv mycket i förhållande till vad du presterar? Eller är det... Är det en jobbig fråga? För nu börjar du le lite.
Ja, men jag tycker jag ler för att det är, nu blir det lite så här psykologsamtal, Fanny.
Ja, jag vet, ja, men det blir det här ibland. Folk kan känna så när de går härifrån. att det blir lite psykologsamtal.
Ja, men jag tycker att den är lite svår för att jag tror att så här, ja... Ja, alltså, som jag nämnde initialt så jag har en bakgrund som är lite drottare och jag höll på att simma fram tills att jag började plugga på juristutbildningen.
Mm.
Och simmade då liksom, jag tränade många, många, många timmar om dagen. Och liksom har sedan dess varit väldigt prestationsinriktad. Men jag skulle ändå inte säga att så här, det är hela tiden prestationer som driver mig. För att jag kan å andra sidan säga, och det är kanske någonting som jag egentligen behöver jobba med, så är jag ganska dålig på att liksom erkänna när jag gör någonting bra.
Mm.
Jag är dålig på att fira eller liksom att så erkänna att när man når den målsättningen. Så att, ja, jag drivs nog delvis av liksom att prestera. Men jag drivs nog också av liksom känslan det ger mig. Mm. Och det är kanske svårt att förklara, men jag känner, när jag tar, varje gång jag liksom har tagit ett steg, så känner jag liksom en stor tillfredsställelse i att jag nu liksom har en större ryggsäck, jag har en större plattform, jag kan liksom förändra mer, jag kan få vara med och fatta beslut som faktiskt har liksom reell betydelse. Det är någon kombination.
Mm. Men jag tänker att det har lite med makt att göra. Att du,
det har jättemycket med makt
att
göra.
Du vill ha makt på något sätt. Och så är det jobbigt att erkänna.
Ja,
men ser det ut som, och du sa det också innan, att det är jobbigt. Men jag tror ju att vi måste prata mer om makt och kvinnors makt.
Mm. Ja, jag tycker att det är så fint att du kunde liksom plocka ut det ur mitt svammel. För att det är såklart det handlar om. Och det är ju också en sån sak som att när du säger det så blir det ju lättare för mig att så här, jo, men det är lättare för mig att höra det än att jag själv sitter till dig och säger att så här, jag vill ha makt.
Mm.
För att på en gång känner jag ju, då börjar jag tänka så här, shit, nu kommer folk tycka att liksom, vad är det här för iskall person som liksom bara drivs av att klättra på karriärstegen, och vem är hon som mamma egentligen och så här. Så att jag drivs av att vilja ha mer makt, men för mig är ju också det därför att det är då jag kan liksom vara med och förändra.
Och jag tycker inte att du ska skämmas över, eller liksom, jag tycker ju fler vi har kvinnor som får makt, desto mer kommer vi också förändra bilden av vad makt är. Alltså
det är det jag hoppas på.
Det där hänger ju ihop med att vi har bilden av att någon med makt är en iskall man i kostym som liksom pekar med hela handen och är hård.
Ja.
Så att jag tänker att jag tycker att det är jättebra att du liksom, inom situationstecken, erkänner det.
Mm.
Därför att fler måste göra det. Men jag vill också ha makt.
Mm.
Sen är inte jag liksom ute efter titlar och sådana saker. Men jag vill också ha makten att kunna förändra det som jag jobbar med. Mm. Som är jämställdhet.
Mm.
Och så att makt är ju egentligen inget dåligt ord.
Nej, det borde inte vara det. Nej, men alltså, och det har ju varit en jätteintressant diskussion. Fanny. Nej, men jag tror också att för min del så tycker jag ju att jag har sett, ju längre jag kommer i min karriär, så märker jag ju också att i och med att jag får mer makt, så kan jag också skapa reell förändring. Alltså bara en sån sak som, ja men liksom, mitt brinn är ju mycket kring jämställdhet.
Mm.
Och att då vara den som skapar obekväm stämning på mötena. Eller ställer de jobbiga frågorna. Och frågasätter, men hur har ni tänkt här?
Mm.
Varför har vi inte gjort så här? Och kanske den här personen borde få komma upp och prata. Eller vi kanske borde lyfta den här personen.
Mm.
Det är ju sånt som jag ser som liksom för mig idag någonstans blir en skyldighet. För att i takt med att jag får mer makt så har jag också mer makt att förändra. Och där kan jag ju ibland känna att de som i min karriär som har varit de som har varit liksom högst upp på vägen för mig kanske inte har tagit eller förvaltat den makten i att driva förändring när det kommer till just jämställdhet.
Mm.
Och då känner ju jag att i takt med att jag får den så ska det ligga på mina axlar att faktiskt driva den förändringen.
Jag tycker det är jättebra. Och det är ju med mer kvinnor i maktpositioner som vi kommer att åstadkomma en förändring.
Mm.
Så att jag tycker vi ska prata mer om det.
Mm.
Och jag tycker, men jag har också upplevt att många tycker att det är jobbigt att prata om det. Mm. Att man vill ha makt.
Det är ju jobbigt.
Ja, fast det ska inte vara. Alltså, det borde, alltså jag fattar att det är det. Men, och det, jag har också tyckt att det har varit det. Men det ska inte vara jobbigt.
Nej, men vi kan ju hoppas att vi tar ett samtal igen då om 5 år. Och sen så tycker vi inte att det är lika jobbigt längre.
Då är du statsminister. Nej, jag skojar.
Ja, det tror jag
inte. Nej, förhoppningsvis har vi en kvinnlig statsminister då.
Ja. Det kan vi hoppas.
Vi kan hoppas det. Mm. Ja, inte om 5 år kanske.
Nej.
Då skulle, ja, nej, det blir nog svårt. Men du har sagt en sak, och som jag också vet att du har pratat mycket om.
Mm.
Det här med att liksom vara mamma och göra karriär. För jag vet att du har skrivit mycket om det. Du har sagt det kanske 3 gånger nu under vårt samtal. Att liksom, när man pratar om att man är kvinna och vill ha makt, också får höra att man är en dålig mamma, till exempel. Vad är dina upplevelser av det? För du har ju flera, både inom karriären och på Instagram, eller hur?
Ja, men om vi tar på liksom ett professionellt plan då, så jag började ju som, ska man göra karriär som jurist, så är det oftast att man ska sätta sig på en advokatbyrå, man ska bli advokat och sen ska man helst bli delägare. Då är liksom, då har du gjort karriär.
Det är lite suits.
Ja, det är lite suits.
Uh-huh.
Och jag var väldigt ung när jag började plugga. Jag började plugga på juristutbildningen direkt efter gymnasiet.
Mm.
Och tog examen när jag var 23. med egentligen ganska mediokra betyg. Mm. Och det tycker jag är viktigt att liksom framhäva. För att jag tror ibland att folk tänker att jag var någon typ av underbarn. Det var jag absolut inte.
Nej, okej.
Så jag började jobba på byrå direkt. Mm. För att det var ju det man skulle göra. Och kom sen på då att ja, men jag är ganska ung. Jag kan nog ta min examen ganska tidigt. Advokatexamen då. Så att jag körde på där för att då bli en av Sveriges yngsta advokater. För då blev det liksom en sån här nästa anhalt som jag tyckte var häftig.
Ja, du blev en av Sveriges yngsta.
Ja.
Ja. Mm. Coolt.
Ja, det var coolt tyckte jag ju liksom i en månad. Och sen förstod jag att det var, var poängen med det. Ja. Men sen jobbade jag som advokat i några år. Och sen blev jag och min nuvarande man gravida.
Mm.
Och då minns jag att jag fick som en kommentar från en chef att kan man vara advokat och ha ett litet barn?
Mm.
Och då minns jag lite hur liksom luften gick ur. För jag kände ju att det, liksom min karriärväg eller min bana var ju i mitt huvud ganska utstakad. Jag ville bli delägare.
Mm.
Men där och då så fick jag liksom lite omvärdera, kände jag, hur jag ville att min framtid skulle se ut. Också kopplat såklart till att arbeta på advokatbyrå är liksom inget 9-5 arbete.
Nej.
Utan det är väldigt mycket timmar. Och det kan funka en viss tid i livet. Kanske särskilt när man inte har barn. Men jag såg liksom inte riktigt att jag skulle få den ekvationen att gå ihop. Och särskilt inte då om arbetsgivarna inte...
Tyckte att det var
en ekvation som skulle gå. Att alltså. Så att liksom, där kunde jag ju känna att liksom, vår bransch kanske hade en bit kvar. Och det kan ju, det finns ju jättemånga olika arbetsplatser som hanterar de här frågorna väldigt olika.
Mm.
Och jag vet att jag gjorde inför att jag skulle, jag undrar om inte det var när jag skulle gå på min andra föräldraledighet. Jag minns inte exakt, men jag skickade ut en förfrågan till massa branschkollegor. Och bad dem komma in med sina erfarenheter kring de här frågorna. Och det var ju tyvärr ganska liksom, nedslående.
Mm.
Det var inte jätteupplyftande.
Nej.
Utan tyvärr så var det ju väldigt många som delade liknande erfarenheter som mig. Att man blev liksom ifråntagen uppgifter. Eller att det inte fanns något jobb när man kom tillbaks. Att man blev förlöjligad på möten. Kallad för tjock. Ja, men du vet, hela...
För att man var gravid.
Ja. Eller att man inte fick några avancerade uppgifter. För att man menade att du har ju så mycket hormoner i huvudet. Så du kan ju ändå inte tänka eller prestera.
Mm.
Så att, det fanns ju liksom väldigt mycket problematik kopplat till det här. Tyvärr.
Mm. Vad gjorde du då?
Nej, men jag skrev en artikel om det här i Dagens Juridik. För att jag tyckte att det var jätteviktigt att belysa det här. Och lyfte då de här kvinnornas vittnesmål anonymt. Och det blev ett fint gensvar. Och jag fick faktiskt en hel del... Jag fick mejl faktiskt från både män och kvinnor som skrev och tackade. Och det som tog hårdast, liksom, eller som kändes mest för mig, det var faktiskt de jag fick från männen. Där var flera män som skrev att det betyder så mycket för att jag har... vill att vara föräldraledig och känner inte att jag tillåts att vara det. Eller Nej. Att jag ses ner på och så vidare. Och det gör mig också jätteledsen. Jag tycker att det är jätteproblematiskt.
Det är jätteproblematiskt. Och det var väl Ulrika Sedell som sa det i sitt avsnitt också. Att män drabbas hårdare när de tar ut föräldraledighet.
Mm.
Det sitter ju så mycket press kopplat till det för Precis. Både män och kvinnor, tänker jag.
Ja.
Pressen på män att de ska göra karriär och inte vara hemma med barnen.
Exakt.
Och tvärtom.
Mm.
Så att vi har ju alla liksom förväntningar att leva upp till där, tänker jag.
Och där har vi ju också alla ett ansvar. Alltså, både män och kvinnor. För det är ju också något som, ja, men som jag kan känna med det, mycket, liksom med det man har varit med om genom åren också. Med liksom de så här felfördelningarna som har skett och det man har fått se. Så det är ju inte så att det bara är män som upprätthåller de här skadliga strukturerna. Utan det är ju även kvinnor. Och det är det jag liksom menar lite med det här med att man, liksom när jag själv ser att jag kommer till en position... Jag brukar prata om att... Så här, eller det är faktiskt min man som brukar säga det. Att det handlar om att liksom ta sig till en så här fuck-off-position.
Mm.
Att man står så pass tryggt och stadigt så att man faktiskt kan liksom be folk att fuck off.
Mm.
Och jag tror att liksom, i takt med att man kommer dit så behöver man börja göra det lite oftare. Och ta ansvar för dem som kanske inte kan det än.
Mm. Nej, det är superviktigt. Och du sa ju nu också att du har börjat jobba 9 månader efter att din andra föddes. Mm. Gjorde du samma med första?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Och så är din man hemma då nu?
Ja, min man är hemma nu.
Och hur funkar det? Funkar det bra?
Det funkar jättebra.
Mm.
Han
klarar av det,
eller? Ja, precis. Han klarar av det. Jag ska se, jag har ju ett larm här. Jag ska ringa honom en halvtid igen. Han har matat barn. Nej, men självklart så klarar han av det.
Ja. Men har du fått någon kritik för det? För jag tänker att det är...
Nej, men jag tror också att alltså, nu befinner jag mig på en sån plats i karriären där jag inte riktigt får så mycket kritik för såna här liksom, saker längre. Jag har liksom en ganska trygg och stabil grund. Så att jag blir inte ifrågasatt på det sättet. Kanske bakom min rygg, det vet jag inte. Nej. Men inte front i alla fall.
Men du får kritik när du ammar på gymmet.
Ja, det får jag. Skam! Oh, hur kan du?
Då blir folk sura.
Då blir folk upprörda. Ja. Nej, men de allra flesta blir ju jätteglada. Och tycker att det är underbart och fantastiskt. Men det finns absolut de som blir upprörda. Och tycker att feminismen har gått för långt när man måste amma på ett gym. Men för mig handlar det liksom inte om det. Det är liksom inte... Jag tycker i sig att det är skevt att det ska ses som en feministisk handling att mata sitt barn var man än befinner sig.
Nej.
Och att jag då matar barn på gymmet för att jag den förmiddagen var på gymmet är för mig egentligen en no-brainer. Mm. För att jag befann mig där när min son blev hungrig.
Mm.
Men att döma av liksom reaktioner hos folk så är det ju uppenbarligen inte så att vi kvinnor kan röra oss fritt, hur vi vill.
Men vad tycker du om då att det är äckligt att du kastar upp tutten på gymmet? Eller liksom, vad?
Ja, det. Och sen att man liksom tar upp plats från någon som kanske vill träna. Och att de inte ska behöva se någon som sitter och matar sitt barn.
Mm.
Jag tror att det där också, än en gång, så här, liksom, vi har sexualiserat den kvinnliga kroppen så pass mycket så att, att man landar i att liksom det som egentligen borde vara det mest naturliga i hela världen blir någonting som är äckligt eller avskyvärt eller som vi har liksom svårt att förhålla oss till är ju bara sorgligt.
Mm. Ja, att man inte ska kunna mata sitt barn på gym. Alltså så här, man ska ju kunna göra det var som helst, tänker jag.
Ja, jag tänker det.
Ja.
Men där tror jag också så här, och det är väl ett sätt som jag försöker driva förändring på genom att visa att det ska gå att göra så. Mm. Att liksom ha med barnet på ett styrelsemöte och att liksom mata barnet på ett styrelsemöte. Mm. Om det nu är så att man gör det med flaska eller liksom med bröstet. Men att göra de sakerna som jag vet att man kanske annars drar sig för.
Det som skaver lite.
Ja, det som skaver lite. Mm. För att jag tror att liksom, ju fler som ser att jag vågar, ju fler kommer i sig att våga. Mm. Och det är någonstans så här, för mig den största belöningen när jag får kvinnor som skriver till mig. Att jag hade en kvinna som hon skrev att hon hade inte vågat liksom gå utanför huset på de första 3 månaderna. För att det var så jobbigt med amningen och hon ville inte att någon skulle se. Och hon kände att hennes man tyckte att det var jobbigt när andra tittade och så vidare. Mm. Och så skrev hon till mig att nu har jag faktiskt tagit mig ut. Jag gick ut och fikade och det var liksom sån extremt underbar känsla. Och jag kände mig så fri.
Mm.
Och tack snälla för att du fick mig våga. Och liksom att en, kan jag göra så att en kvinna känner sig lite mer fri?
Mm.
Men herregud, jag slänger upp tutten på Instagram.
Ja, men det är för sig en bra strategi, tänker jag. Men när du säger det här med styrelseuppdrag och sådär, att kasta upp tutten på ett styrelsemöte, det hade varit bra, tycker jag.
Mm.
Men anledningen att vi hittade varandra, det var ju att en följare till mig, tror jag, kommenterade ett inlägg som du hade lagt ut när du skulle ta ett styrelseuppdrag.
Mm, just det.
Och fick en kommentar. Jag satt och kollade på det här nämligen idag. Hur det var vi hittade varandra. Du hade fått någon kommentar från någon kvinna om att ta något styrelseuppdrag. Mm. Kommer du ihåg det här? Vill du berätta den historien, vad det var som hände?
Ja, nej, men jag kommer ihåg att då var jag fortfarande, det här måste ju varit några år sedan. Jag hade väl ett barn då, ja, tror jag, kanske. Ja, det hade jag nog. Och så var jag på ett nätverk bland en massa andra bolagsregister. Och då var det en senior bolagsregister, en kvinna. Jag tror att hon var chefsregister. Och vi fick dela med oss då, så här, vad händer i livet och vad står vi inför för utmaningar och sådär. Och då delade jag med mig av att jag hade fått erbjudandet om att ta ett styrelseuppdrag.
Mm.
Och då var den första reaktionen att, nej, men gör inte det.
Nej.
Du kommer bränna ut dig. Det kommer bli för tufft.
Mm.
Och jag vet att när jag liksom åkte därifrån så hade jag liksom ingen skön känsla i magen. Och jag kommer ihåg att jag ringde min man. Och liksom jag kan säga det att så här, inför så hade jag känt att så här, ja, men det var spännande. Och jag ville nog gärna ta det här. Och jag tyckte det liksom kändes som en rolig grej att få testa på. Men då kände jag liksom att så här, det började gnaga lite. Och jag kommer ihåg att prata med min man om det här. Och sen så liksom, ja, försökte jag väl släppa det lite. Och när jag hade fått sova på saken så blev det för mig ganska uppenbart att nej, men jag vill ju det här. Det är jätteviktigt för mig. Och då kanske det, liksom, det blev istället någon typ av drivkraft för mig. Då, att så här, jo, men jag ska visst visa att jag kan.
Mm.
Så att jag sa ja. Och har ju liksom tagit på mig betydligt fler saker sedan dess. Och ja, livet är stundtals extremt kaotiskt.
Mm.
Och liksom, jag somnar sekunden jag lägger huvudet på kudden de flesta kvällar.
Vad skönt.
Ja, det är skönt.
Det är då min hjärna kommer igång, men...
Ja, ibland har det svårt att somna om när jag har ammat på natten. Men, mm. Nej, men jag, alltså, jag tycker om att leva mitt liv liksom, i hög speed.
Mm.
Jag har alltid gjort det.
Mm.
Och jag tror att... Det är också något sånt där som jag ibland liksom brottas med av att det kanske egentligen inte är något som jag ska visa utåt för att då kan det göra att andra känner liksom stress och press av att man måste göra så mycket.
Mm.
Och för mig, liksom, det handlar inte om det. Liksom, jag är jättebra på att göra ingenting ibland också. Och jag har inte liksom så mycket tid till att liksom kanske gå på stan eller ta en fika och sådär. Det är ju det jag liksom väljer bort för att göra andra saker. Men jag upplever samtidigt inte att mitt liv liksom är en enda stor stress. Absolut inte.
Nej.
Utan jag tror, och det tror jag de som liksom känner mig kan intyga, att jag är nog en ganska så här, en lugn person egentligen. Att jag är fokuserad när jag väl gör någonting. Och så gör jag det och sen så tar jag nästa grej. Liksom.
Mm. Men du avslutar det där inlägget med att skriva att liksom lyckas eller något så här på männens spelplan eller något sånt där, skriver du, kan vara både frustrerande och energiuttömmande eller något sånt, ja. Där skrev du. Vad menade du med det?
Just det, precis. Nej, men jag tror att det jag menade med att göra karriär samtidigt som man har två små barn är vanligtvis inte kvinnorna som gör.
Mm.
Utan trots att vi i Sverige är ett väldigt jämställt land så är det ju fortfarande så att kvinnorna tar det största ansvaret hemma. Och kanske är de som då liksom tar några kliv tillbaka under småbarnsåren.
Mm.
Och att istället då är mannen som gör karriär. Eller att båda kanske kliver tillbaka under de åren. Och jag har ju lite gjort tvärtom. Jag har ju växlat upp. Och det jag menade med det blir ju då att jag... Det blir ju så att jag nu spelar på den spelplanen där det kanske fortfarande är dels då män som inte har barn eller som har barn, men där de har någon annan som tar liksom det större ansvaret hemma.
Mm.
Så det var väl det jag menade.
Mm.
Och sen generellt så, det vet ju du också, Fanny, med allt jobb du gör, liksom, det är tröttsamt att fightas mot patriarkatet.
Ja, det är inte helt lätt. Och jag tänker att det känns ändå som att du presterar väldigt mycket och att du på något sätt också drivs av det. För att ta dig dit du vill. Mm. Jag kanske har fel.
Nej, men så är det.
Men känner du liksom att du behöver prestera mycket mer än kanske män i förhållande i samma position, om man säger så?
Ja, ibland. Jag tror kanske mer att jag känner att det jag presterar behöver vara av jävligt bra kvalitet. Att det ska vara svårt att ifrågasätta. Det känner jag nog, absolut.
Och hur har du hanterat det då? Har du jobbat extra hårt eller är det...
Nej, men jag tror så här, när jag började som jurist så var jag egentligen inte en särskilt bra jurist. Handen på hjärtat.
Okej.
Ja, jag var jätteung och liksom, jag la inte ner min själ i skolan. Mm. Jag var ju nykär när jag började plugga och jag ville ju helst hem och ligga med min man. Liksom. Jag var inte...
Som fortfarande är din man.
Som fortfarande är min man, precis. Vi har varit tillsammans jättemånga år. Jag träffade honom när jag var 18.
Mm.
Nej, men så jag tror att... Ja, jag har sedan dess jobbat jättehårt många år. Men då liksom framförallt kanske på att bli duktig på det jag gör. För att inte känna att jag ska kunna avfärdas som att jag inte är bra på det jag gör. Nu vet jag att jag är duktig på det jag gör. Och det i sig föder ju med sig en annan typ av trygghet, såklart. Mm. Tror inte att det var svar på din fråga.
Nej, fast det... Jag tycker det var ett svar. Men hur kommer det sig...
Det var ett svar
i alla fall. Nej, det finns inga dåliga svar. Men jag tänker, hur kommer det sig liksom att du lämnade... För du gick ju från att liksom vilja bli delägare och vara på byrå och så vidare till att börja inom näringslivet.
Mm.
Varför gjorde du det valet? Eller hur kommer det sig?
Ja, men det var faktiskt mycket liksom kopplat till att jag blev mamma.
Ja.
För att byrålivet är, för de som inte vet det, advokatbyråer är liksom, de är som konsultbyråer. Så det som händer egentligen, men säg Fanny, att du skulle behöva hjälp med liksom, ja, men du ska signa en jättestor sponsor som vill vara med och liksom sponsra dig. Och då vill du ha hjälp med det avtalet. Och då kanske den här sponsor säger så, ah, men du har 2 dagar på dig. Annars signar vi med någon annan. Ja, men då blir det ganska bråttom för dig att få den här hjälpen.
Mm.
Och det är ju där liksom advokatbyråerna kommer in då. Och därför så oftast är det kort varsel. Eller det är det stora transaktioner som ska igenom. Och då har man ett visst fönster.
Mm.
Så det gör att jobbet är ganska oförutsägbart.
Ja, precis.
Det är liksom ett ganska kul jobb, tycker jag, på det sättet. Att så här, det är liksom mycket saker som är olika och det är högt och lågt och så vidare. Men det är också väldigt svårt att planera ett liv utifrån det.
Mm.
Så det gör att det är svårt med familj.
Mm. Och då var näringslivet bättre för dig? Liksom.
Ja, det var det. För där är ju fortfarande, även om man jobbar hårt, så är det ju fortfarande mer liksom vanliga kontorstider.
Mm.
Folk går ju ändå hem i vanliga tider. Och på advokatbyrå så kunde man ju sitta liksom till långt in på små timmar.
Man blir liksom aldrig klar.
Nej, så är det lite.
Vissa gillar ju det livet, men...
Ja, men jag är på ett sätt ändå glad att ha det gjort.
Ja.
För det är en fantastisk skola. Och också någonstans veta vad man klarar av. Jag har ju en enorm kapacitet. Och jag tror också det som gör att jag liksom kan ta på mig fler saker. För att jag vet att jag behärskar mycket. Och det tror jag också många gånger kanske bottnar i. Att jag liksom gjorde en del hundår.
Mm. Men det finns ju en sak nu som vi måste också prata om.
Mm.
När vi sitter här. Så nu vet du nog vad det är.
Jag tror det.
Men du var ju den som drev ert MeToo-upprop. Eller hur? Mm. Med vilken rätt? Eller startade det?
Ja, tillsammans med min lilla syster.
Emma,
ja. Precis. För Emma är också jurist.
Mm.
Och hon jobbade också på byrå. Och under de här åren då när vi båda jobbade på byrå så hade vi liksom ibland, ja men du vet ju, systerliga samtal där man liksom får...
Ja men inte ha några filter.
Ja
liksom.
Men exakt,
ja.
Prata filterfritt.
Ja.
Och Emma var liksom mycket, tyckte jag, eller har jag sett i efterhand, hon var liksom mycket duktigare på att identifiera problematiken.
Mm.
Hon såg tydligt när liksom det var, när det handlade om liksom fel för, sexuella trakasserier eller sexism eller beteenden som egentligen inte ska vara okej.
Mm.
Och brukade liksom lufta sånt med mig ibland i tid och otid. Generellt kring så här vad vi såg hända i branschen eller när vi kunde läsa saker på nyheterna eller bara liksom vad vi kunde se i vår egen bransch.
Mm.
Och när saker hände mig personligen så var jag ganska snabb med att avfärda det som det där är ju bara liksom en del i hur det är. Det är någonting som jag bara får borsta av mig.
Mm.
Och jag är starkare än det. Jag kan absolut hantera det. Men i takt med att jag jobbade fler och fler år och hade fler och fler erfarenheter av sånt här beteende.
Vad kunde det vara för typ av beteende och vad är för erfarenheter du har, flikar jag in?
Alltså det är ju väldigt vitt och brett. Men jag kan ta liksom ett exempel. Jag minns då var jag fortfarande, kan jag ha jobbat i kanske 2 år. Så att jag var ju liksom 24 år. Och fick åka på en konferens i Texas.
Mm.
Och hela konferensens syfte var egentligen att man skulle liksom knyta kontakter med utländska ombud. För att liksom eventuellt kunna arbeta gränsöverskridande och ta del av varandras klienter och sådär. Och jag var så extremt hedrad över att jag skulle få gå på den här konferensen.
Mm.
Och hade fått information om att jag skulle träffa särskilt en advokat. Som var oerhört framstående inom sitt gebit. Och jag hade googlat på honom då, bara liksom förmiddagen innan. För att liksom, ja, men göra min egen due diligence och se till att jag hade relevanta topics att prata om. Och kanske för liksom föra in det på något case som han hade varit med i och sådär. Och det första som jag såg då, det var att han hade två domar mot sig. Att han var fälld för sexuella trakasserier.
Ja.
Och genast då så kände jag att, gud, det här kändes ju inte jättekul.
Ja.
Men jag var ju där och liksom, jag hade ett syfte och jag ville ju verkligen visa framfötterna.
Mm.
Och visa att jag, liksom, jag skulle ro hem det här. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt varmt den här dagen i Texas. Istället då för att liksom ta på mig någonting skönt och lite svalare så tog jag på mig en liksom dräktklänning med liksom en väldigt högt skuren hals och en svart kavaj och ett par låga skor. För att jag kände att ja, men då är jag i alla fall lite bättre rustad om det skulle hända något.
Och det där är ju jättehemskt att du ens skulle behöva tänka så. Ja.
Men vi har ju haft liksom, strategitankar sedan vi fick lära oss att boys will be boys. Så att det var ju liksom ingenting nytt egentligen.
Det är inget nytt, men lika hemskt ändå.
Absolut, ja. Håll med. Nej, men så jag kommer till det mötet och försöker då liksom, ja, efter att vi har hejat på varandra, styra in då på ett case som jag hade sett att han hade liksom drivit ganska framgångsrikt. Och det var han absolut inte intresserad av att prata om. Utan istället så kom han och liksom satte sig bredvid mig och ville börja prata om då att jag hade simmat och hur jag hade tränat och min kropp. Ja, och det blev ett väldigt knepigt samtal och jag försökte liksom hålla mig professionell och avslutade väl där liksom efter en halvtimme med en ganska oskön känsla i kroppen.
Mm.
Men försökte skaka av med den. Och sen så kom jag ihåg att jag fick ett mejl från honom senare på kvällen. Och jag hade ju också, för det är ju ofta så man försöker liksom avväpna situationen. Jag hade ju liksom talat om att jag har pojkvän, så att liksom tro ingenting. Nej, men då fick jag ett mejl senare på kvällen och då hade ju han uppenbarligen googlat även mig och sett vem min pojkvän var då.
Ja.
Och skrev att han tyckte att jag skulle göra slut med den här simmaren.
Mm-hmm.
Och att han väldigt gärna ville bjuda ner mig till Chamonix på en skidresa.
Mm. Schysst.
Ja, superschysst. Eller?
Ja, men absolut.
Så. Ja, jag svarade ju det på en gång. Ja, när bokar vi?
Mm.
Nej, och liksom där, redan liksom, när det där började då kände jag ju såhär, men det hamnar jag i en superknepig sits. Mm. För jag visste att den här personen var ju superviktig för byrån.
Mm.
Och någonstans så ville jag inte liksom skapa dålig stämning. Så jag, utan att svara på resan om Chamonix, tackade ju såklart för ett trevligt möte och önskade honom allt gott.
Lycka till.
Ja. Mm. Sen när jag kom hem till Sverige så kom det ett brev också till byrån. Där det stod att han tänkte på mig när han hoppade ner i bassängen på morgonen.
Mm.
Och det såg ju liksom de som jobbade på byrån också. Och delägarna och mina chefer. Och det var ju aldrig någon som gjorde någonting åt det. Utan det som var, liksom blev konsekvensen var att jag fick vänligt svara på brevet. Bara tacka. Och
liksom, och då säger jag tack för att du tänker på mig när du hoppar ner i bassängen.
Ungefär.
Ja, mm.
Och det där är ju bara ett exempel. Alltså jag har varit med om såna här grejer liksom att man... Jag vet att jag liksom hade jobbat jättehårt med en transaktion med en annan kvinnlig kollega. Och vi hade jobbat dag och natt i liksom en månad säkert. Och så skulle den här affären stängas. Och då fick vi veta från klienten att klienten ville inte att det skulle vara bara kvinnor som stängde affären.
Mm.
Så att vi behövde liksom ändra laguppställning då från någon då som inte hade varit med och jobbat med affären.
Mm.
Och jag minns en annan gång jag kom in på ett möte så började liksom en manlig kollega då prata om att men Ida har ju simmat och hon kanske har en sån här svanktatuering som Therese Alshammar har.
Mm.
Och redan där då, liksom, innan man ens har börjat mötet så är man ju ganska avväpnad till att veta att okej, men nu sitter ni två här och funderar på hur jag ser ut naken.
Mm.
Så alltså, det finns så mycket såna här, liksom, jag skulle vilja säga små saker, men det blir ju också så befängt att säga det. Men det här är ju mer så här, liksom en ja men det här som jag tror att kan ibland vara svårt för män att förstå, vilket egentligen inte borde vara det, men att utöver att vi försöker göra vårt jobb och prestera och liksom vara liksom duktiga på det vi gör, så har vi allt det här, den här andra skiten att parera och hantera och någonstans liksom orientera kring. Och det tar ibland väldigt mycket på krafterna.
Mm.
Så är det ju.
Och allt det här handlar ju om makt.
Det handlar om makt.
Så att, och det var ju där vi började. Alltså att har vi kvinnor mer makt så kommer vi också minska den här problematiken, tänker jag.
Jag vill ju tro det, men jag tror inte att det är garanterat.
Nej.
För att jag tror att det är ju även kvinnor som är med och upprätthåller de här typen av liksom, strukturerna och jargongen. Och jag vet att jag menar, det finns ju liksom kommentarer. Ja, men ett annat typ exempel, jag kommer ihåg att jag skulle få träffa en klient för första gången som jag skulle ta över det kontot.
Mm.
Och det här var en jätteviktig klient för bolaget. Och då blev jag inkallad på ett möte dagen innan. Och det var då liksom av en kvinnlig chef som talade om för mig att jag inte skulle le så mycket på det här mötet.
Klassiken.
Ja.
Ja.
Och att jag helst inte skulle skratta så mycket.
Nej.
Och om det var möjligt välja kläder som inte var så åtsittande. Mm. Och till saken hör att jag som person är liksom ganska bubblig. Mm. Jag skrattar mycket, jag är högljudd. Och så här, jag har alltid varit så. Och det tack och lov nu, när jag aldrig är någonting som jag ser som min styrka. När jag jobbade som advokat så var det snarare någonting som jag behövde dämpa.
Mm.
Och där är ju så här, för mig, liksom, när jag sitter nu i en annan sits i min karriär, så blir det så himla viktigt för mig att jag inte är med och liksom underbygger det där.
Nej.
Det är inte vi som ska behöva anpassas efter att en man eller en vd kanske har svårt att hålla händerna eller blicken i styr.
Nej.
Då är det ju upp till mig som chef att ta det samtalet med den vd:n och tala om att du får se till att sköta dig. För nu har jag en stjärna här som ska få träffa dig, som ska få ta över er som klienter. Och hon är jätteviktig för mig, så se till att skärp dig.
Mm. Men det är ju för att vi förhåller oss till den som har makt.
Precis.
Och jag tänker om vi får fler kvinnor i maktpositioner som liksom inte anpassar sig efter normen eller tycker att
exakt,
det är okej.
Okay. Exakt. Då kommer vi se en reell förändring. Det håller jag helt med dig om.
Men jag tror att det har ju varit kvinnors sätt att liksom yxa sig fram i alla tider. Att man liksom anpassar sig och väljer den strategin.
Och det är precis så. Och det, tror jag, det är därför som... Och jag brukar prata om det med, liksom, med liksom tjejkompisar ibland, att om det är så att så här, man har blivit särskilt liksom felfördelad av kvinnliga chefer, så brukar jag ibland tänka att men jag har sån empati och ödmjukhet inför de kvinnorna ändå. För att jag förstår att det har inte varit lätt för dem.
Nej, gud nej.
För att de har ju behövt spela på liksom männens planhalva hela tiden. Och de har alltid behövt anpassa sig.
Mm.
Och det är lite liksom det som är som hela så här med MeToo också, alla de här branschuppropen som vi kanske kommer in på, det, men det här med att så här, att känna att man har rätt att prata om de här frågorna, för att bara de här situationerna som jag nämnde för dig, jag skrattade med.
Mm.
Jag skapade ingen dålig stämning.
Nej.
För att jag tyckte att det var jätteläskigt om jag skulle i det sammanhanget, vad skulle hända? Vad skulle delägarna säga till mig?
Men det där är ju också en kunskapsfråga. Alltså att man inte vet vad sexuella trakasserier är. Alltså jag hade ju Amanda från Allbright här, Amanda Lundeteg.
Mm.
Och hon sa det att om de ställer frågan hos en arbetsgivare så här, har du blivit utsatt för sexuella trakasserier? Mm. Så kanske en stor andel säger så här, nej i första undersökningen. Mm. Och sen utbildar man.
Precis.
Och berättar så här, men det här är sexuella trakasserier. Då är det ju många fler som har blivit utsatta.
Exakt.
Så att det har ju MeToo hjälpt till med. Att
enormt.
Man liksom, ja,
verkligen.
Har förståelsen för det. Men du startade med vilken rätt? Som,
ja,
för nu, det är ingen fara. Det var jag som tog oss upp på ett sidospår. Som jag oftast gör i den här podden. Vi hjälper lite snåriga skogar.
Ja,
och jag försöker låtsas fram.
Ja.
Och vi har ju väldigt ont om tid kvar. Mm. Men du startade med vilken rätt i alla fall tillsammans med din syster Emma.
Ja, precis. Det stämmer. Och det gjorde vi då för att vi liksom kände att det fanns mycket som vi tyckte inte var särskilt bra i vår bransch. Och det som var liksom startskottet, och det är så viktigt att poängtera på tal om att lyfta andra, det var ju att Emma hade läst Tystnadtagning, som var skådisarnas upprop.
Precis.
Och det var det som någonstans gjorde att vi kände att vi borde kunna göra någonting likadant. För att vi kände igen oss så himla mycket i det som de beskrev. Och då provade vi att göra det. Och jag skulle säga att det är liksom fortfarande en av de häftigaste, sorgsnaste och starkaste upplevelserna jag någonsin har haft i hela mitt liv. Vi hade också hjälp av två andra kvinnor, Maria Näv och Caroline Snellman, som fantastiska kvinnor, jättekompetenta. Och på fredagen så startade min syster Emma då en Facebook-meddelandetråd där hon egentligen skrev då till fyra kvinnliga juristkollegor och sa, hörni, tror ni att vi kan göra någonting, att vi kan få till någonting i våran bransch.
Mm.
Och jag minns att vi pratade om att vi hade någonstans en förhoppning om att vi kanske kan bli liksom 50 stycken i alla fall. Det blev ju ganska många fler än så.
Ja, det var flera tusen.
Ja, det var... Den officiella siffran är ju så här 5400 någonting.
Mm.
Men faktum är att Svenska Dagbladets sajt för att signera kraschade.
Ja.
Så vi har ju förstått att det var, liksom, det var väldigt, väldigt många fler. Så det var minst 6000.
Mm.
Och det var liksom... Ja, men det var så häftigt att få vara med om det. Och ja, vi startade det. Men det var ju liksom, det var massan av kvinnor och deras vittnesmål som gjorde uppropet.
Ja, det är klart.
Vi öppnade upp en anonym e-mailadress dit man kunde då få skicka sina vittnesmål. Och under 24 timmar hade vi den öppen. Vi kunde inte ha den öppen längre. För att det kom in så mycket och vi kunde inte hantera mer. Och det kom in över 100 sidor vittnesmål.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, jag blir så här, jag bara bryser på en gång när jag pratar om det. För att det var att sitta och gå igenom det och se... Liksom att läsa vad liksom alla våra branschkollegor hade varit med om.
Mm.
Och många av dem... jag tycker det är så himla jobbigt att prata om det här. Många av dem hade liksom aldrig ens berättat om det här för någon. Mm. Alltså för första gången de vågade berätta. Och det kom liksom allt ifrån domare till studenter och till kvinnor som hade liksom burit på sina trauman i liksom 20 år.
Mm.
Och att vi då liksom fick förtroendet att förvalta det och sen se till att det publicerades i Svenska Dagbladet. Ja, det var jättestort.
Mm.
Och det som... Och jag sa det till dig att, så här, men att det var en fantastisk upplevelse. Det var också för att trots allt det här mörkret och den här svärtan och liksom smärtan så var det så jävla mycket hopp. Och det var en sån kraft. Det var alltså vi startade en Facebookgrupp då som från fredag när vi startade igång tills när vi publicerade uppropet på tisdagen, alltså 5 dagar. Vi var 13 000 på tisdagen.
Ja.
Och engagemanget i den här gruppen, alltså det var helt vansinnigt.
Mm.
Folk liksom satt och bara så här, äntligen händer det här och jag kan inte förstå, äntligen vi gör det här, det är revolution.
Mm.
Alltså det var sån liksom revolutionär anda.
Det är någon frihetskänsla på något sätt.
Det var en enorm frihetskänsla. Ja. Och det var ett sånt uppdämt behov att äntligen få berätta. Och äntligen ska någon lyssna på oss.
Mm.
Ja, det är så svårt att återberätta. Men jag och Syren brukar ofta prata om det när vi liksom tänker tillbaka på det här. Så känns det ibland som att liksom vi höll på med det ett halvår. Och det var faktiskt bara de här få dagarna.
Ja. Nej, det är... Men ja... Det jag kan tänka mig att det har den effekten. Att det känns som ett år. Men för att det är så mycket intryck att ta in på en gång på något sätt.
Ja, verkligen.
Och jag har en fråga från min sponsor Excitec till dig. Kopplat till just det här med uppropet.
Mm.
Och det är liksom vilka lärdomar du har dragit av att driva det här uppropet. Är det någon sån här,
vilken bra fråga.
Är det...
Jag tror att jag har fler insikter. Men den som liksom... Den största insikten är nog ändå vilken enorm, förlåt mig svenskan, jävla kraft vi kvinnor besitter.
Man får svara här.
Mm. Ja, tack. Mm. Nej, men alltså att förmågan som vi har att organisera oss, att strukturera, att tillsammans med en enad röst prata är liksom beyond me. Alltså det är så stort. Och det är nog liksom min största insikt av att vi... För att jag tror också så här, vi har inte... Det är så ofta vi får höra om hur kvinnor inte kan samarbeta och att vi liksom bara snackar skit om varandra och att vi kanske inte liksom har förmågan att på samma sätt som män tänka strategiskt. Och jag tror att så det här för mig är ett sånt fett motbevisande på det.
Mm.
Hur liksom strukturerat och enastående det här samarbetet var mellan liksom alla de här kvinnorna.
Mm.
Det är liksom en stor insikt.
Det tycker jag vi ser hända nu igen. Kopplat till mäns våld mot kvinnor. Yep. Och det här som händer med Soran och Lambertz.
Jag håller med.
De sakerna har ju liksom hänt nu på en kort tid.
Precis.
Jag tycker vi ser den typen av liksom... revolution igen.
Ja, jag håller med.
Och att folk strålar samman.
Ja, och jag tror att det är också därför som det är så viktigt att när vi pratar om det här, att också lägga fokus på den aspekten.
Mm.
Att vi inte hela tiden pratar om att så här, ja, men om uthängningar eller vad som eventuellt blev problematiskt.
Nej.
Ja, det finns delar som blev problematiskt, men om vi ska vara ärliga så handlar det främst om att medierna inte tog sitt ansvar.
Ja,
att de namngav personer. Mm. Liksom MeToo i sig, det var ju en revolution, en folkrörelse. Och det handlade om att kvinnor äntligen fick liksom kraften och makten att få ta, liksom, att berätta sina historier och att för en stund bli lyssnad på.
Mm.
Och jag tycker att det är liksom så otroligt viktigt att vi kommer ihåg det och att vi pratar om rörelsen utifrån det perspektivet.
Mm.
För att annars så förringar vi och förminskar vi alla de här modiga kvinnorna som var beredda att offra så mycket för att ställa sig upp och säga, det här har jag varit med om.
Mm. Ja. Och vi måste avsluta inspelningen här nu, för nu har vi spelat in länge.
Ja.
Så säger jag i slutet på alla avsnitt. Mina lyssnare bara, ja. Men är det något du känner nu så att vi har missat som du väldigt gärna vill ta upp innan vi säger tack och hej?
Nej, jag tror inte det, men jag tror vi har pratat... Jag vet inte ens vad vi har pratat om.
Nej, jag brukar inte heller komma ihåg det när vi stänger av. Så vi säger tusen tack för att du har varit här.
Ja, men tack snälla Fanny. Det har varit jättefint att prata med dig.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Och så hörs vi på onsdag igen.